Jag kom just ihåg en sak. Vi hade inte pratat om att vi skulle prata om vårens böcker. Det började jag tänka på igår. Ja. Oj, men det har vi nog inte tänkt på. Ingen av oss tror jag.
Nej. Jag såg bara nästa gång bara.
Demokrati.
Ja, det hade jag skrivit upp.
Mm. Ja. Just. Ja. Nej, men nu är vi igång igen. Mm. Härligt. Fredag på Norsjö bibliotek. Det betyder i slutet av månaden att vi poddar. Mm. Och det är ju boktips vi ger till varann och till er som lyssnar. Behöver vi presentera oss eller känna alla igen våra röster, tror vi. Vi kan gå en snabb runda.
Mm, det kan vi göra. Det går. Jag kan börja. Jag heter Maria Olsson och jobbar som barnbibliotekarie.
Och jag heter Maria Gustafsson och är projektanställd.
Jag heter Samuel Lindberg och jobbar som bibliotekarie.
Jag heter Berit Enqvist och jobbar som biblioteks- och kultursamordnare.
Och jag heter Cecilia Ström och jobbar som skolbibliotekarie.
Det är vi det, och som sagt, podden är ju mest till för boktips, oftast. Mm. Så idag har vi lite böcker att tipsa om. Är det någon som vill börja med ett tips?
Det var länge sedan jag började. Jag kan börja.
Kör.
Jag tänkte att jag skulle tipsa om en ung bok idag från 13 år och uppåt. Mm. Och den står på Sorgligt. Och det är Mian Lodalen och Maria Alsdotter som har skrivit den här boken tillsammans. Och den heter I döden för dig. Och den här boken funkar verkligen att läsa som vuxen också. Man glömmer inte den här boken när man har läst den. Man får följa två ungdomar som av olika anledningar vacklar mellan viljan att leva och att dö. Och boken utspelar sig i en påhittad förort som heter Smultronkullen. Och Nina är en av huvudpersonerna och hon sover på balkongen varje natt. Därför att hon är rädd och behöver slippa sin styvpappa Janne som är alkoholist. Och han misshandlar dem. Speciellt hennes mamma. Och Nina, hon får ingen mat hemma heller. Så att hon äter jättemycket då hon är på skolan. För hon vet att det kan gå långa perioder. Och speciellt när det blir helg. Då blir hon ju utan mat. Och ligger på den här balkongen i alla väder. På vintern också ligger hon där. Och i lägenheten bredvid så bor en klasskamrat till Nina som heter Onni. Och han är kraftigt överviktig. Och han är också mobbad i skolan. Och hans mamma är väldigt, väldigt mycket överviktig. Så att hon kan inte gå i princip. Utan han sköt om henne där hon ligger i sin säng. Och den här vänskapen hålls hemlig. Därför att Nina vill inte avslöja att hon är vän med Onni. För att hon orkar inte bli mobbad hon också. Och Onni, han accepterar det här. Ingen vet, alla vet ju att Onni är överviktig, men klassen vet inte hur överviktig hans mamma är. Så för han är det viktigt att hålla hemligt. Och den här balkongen, de möts där på kvällarna och på något vis så börjar de rädda varann. Onni, han vill dö. Och Nina, hon vill bort från sin styvpappa. Så de båda två orkar inte mer. De har kommit fram till det. Och Onni visar sig vad den Nina behöver för att nå sitt mål. Och Onni förstår att han är beroende av Nina för att kunna avsluta det han vet att han måste avsluta. Så att han är både obehaglig och sorglig, men han är jättefin också. För att den här vänskapen som sipprar fram på den där balkongen då de ligger och viskar till varann. Han är jättefin. Ja, man blir verkligen berörd av den här boken.
Men du, jag känner igen att jag har lyssnat på Mian Lodalen när hon berättade om den där.
Ja.
Och jo, jag blev jättesugen. Jag tror faktiskt jag läste den.
Det kan hända.
Mm, men jo, jättebra.
Ja, de har som alltså, ett litet hård.
Ja.
Så att Onni pillar ju in mat till Nina.
Mm-hmm.
Också. Jag menar,
Fantastiskt.
En jättefin bok.
Mm. Ja.
Det var mitt första tips. Men det jag kan säga det, jag tror jag har sagt det förr. Alltså det är så mycket på ung som är jättebra att läsa som vuxen. Också. Så man ska tänka på det. Att det finns jättemycket bra att läsa där.
Absolut. Man har ju varit ung en gång. Ja, eller jag menar, det är ganska lätt att sätta sig in i många. Även i den åldern.
Ja, absolut. Hon är bra, Mian Lodalen. Riktigt bra. Och samarbetet med Maria Ahlsdotter verkar ju ha gått jättebra. Jag har för mig att de skrev olika kapitel. Det var inte en som skrev Onni och en som skrev Nina. Utan att det var kapitlerna som de varvade. Men jag tycker inte man märkte det.
Det funkar.
Vem vill ta vid?
Ska jag ta vid? Känner jag kanske. Jag har läst en bok som heter Löftet av Damon Galgut. Eller hur man uttalar det. Och den här boken utspelar sig i Sydafrika. Och Damon själv är ju sydafrikan. En vit sydafrikan. Och i den här boken får man följa. Det är en släkt som bor på en farm. Och det här utspelar sig ju under apartheid-tiden och tiden när det fall sönder. Eller upplöses apartheid. Och man får som en inifrån känsla från de här vita personerna. Hur de upplev eller hur de är fostrade och hur de har sett på svarta och så. Den här boken sträcker sig över 31 år och man får vara med på 4 begravningar i den här släkten. Och det är ju en familj som är ganska fylld av konflikter och lite så här, ja, man får lite Dallas-känsla. Nej, men det här, vem ska ha makten och så vidare. Och de är ju inte så sympatiska direkt. Det är inte så att man känner att, oj, man har inte så mycket sympati för dem. Förutom den minsta systern här. Det är då 3 syskon. Och den yngsta systern, hon heter Amor. Och hon är ju som den man kan tycka har lite med mest goda sidor. Och ja. Alltså det här är ju som en, jag läste om att man känner ju det när man läser att det är som en allegori. Alltså det handlar som om apartheid och det här titeln Löftet är lite spelat på det här löftet de fick, de svarta, att allt skulle bli bra. Men det har ju som inte riktigt blivit så bra. I den här boken så är det där löftet ett löfte som en tjänare får, en kvinna som har jobbat som nanny åt de här barnen. På löftet av mamman innan hon dör att hon ska få romhuset som hon bor i. Att hon ska få det och äga det själv. För det är ju bara, de får ju bara vara där ungefär. Men det där löftet verkar svårt att infria. Och den här yngsta dottern har inte så mycket att säga till om. Utan hon får som finna sig i vad de andra äldre syskonen bestämmer och så vidare. Men jag tycker den här boken är väldigt roligt eller en spännande berättarteknik. Alltså att berättaren är både alltså i första person och i tredje person och så kan han som dyka ner på, ja men det går förbi en man, en uteliggare och så plötsligt blir han lite huvudrollsinnehavare. Det kanske låter tjorvigt men det är inte det utan det känns som att man ser lite som på en film. Så att den är väldigt häftigt berättad.
Men ja, ja, det där är spännande. För alltså jag tror att det kallas point of view. När man skriver. Att man ska inte ha så många point of views. Jag tror de brukar rekommendera 3. Men jag gillar också när det är fler. Jag tycker det funkar. Jag vet inte var det där kom ifrån.
För att det är nästan som man kan se en sån där filmkamera som går ner på en person sådär. Liksom börja berätta om den. Och, ja, jag tycker inte alls att det är något problem. Så. Ja, nej men Alltså det är, som sagt, man får själva händelserna, det är ju mycket konflikter och man får följa till exempel den här brodern som när han far ut i krig och han dödar en kvinna, en svart kvinna, och det där har han ju väldigt svårt att släppa. Han går som ner sig efter det. Han är en sån där som har all framtid framför sig, men i och med det där så är det som att någonting händer med han och han blir, det går inte så bra för han. Han blir ganska destruktiv. Och så. Ja, men alltså det är en jättefin bok. Och jättebra och mycket tänkvärd. Just det här att läsa om Sydafrika som inifrån. Och jag läste om den här författaren att han ville. Han har som känt att Sydafrika är lite i periferin. Men det är ju ofta så att de här afrikanska länderna, det är som inte centrum. Därför vill han verkligen förlägga handlingen där och precis som det var. Och han har ju upplevt mycket av det här eftersom han är vit i Sydafrika. Och han har väl känt en stor skuld. Och han har sagt att han länge trodde att det var liksom han själv personligen som det var fel på. Men ja, det var ju hela systemet.
Och ändå hoppfullt att i en familj där ja, men kanske det ondskan är den som är starkast, så kan det ändå liksom komma någon.
Som ändå har ett annat synsätt.
Ja.
Ja, precis.
Det blir lite hoppfullt.
För de är ju helt uppfödda i det där. Alltså man, ja, är ju, man blir ju rädd när man läser lite grann hur de ser på svarta. Ja, det var mitt tips.
Jag kan försöka. Jag har läst Binti-trilogin. Som är en science fiction-serie. Jag har inte med mig tredje boken här. Men det är alltså science fiction. Men det är som en undergenre som hon, författaren, kallar African Futurism. För det är som förankrat i afrikansk kultur. Men det som blickar framåt, jag ska säga. Författaren heter Nnedi Okorafor, men jag vet inte hur du uttalar det riktigt. Men huvudpersonen heter Binti. Hon är en kvinna från Himba-folket. De finns ju i verkligheten. Det är ett folk i Namibia. De har så här... de är som lera i håret. Gör såna här tjocka flätor man kanske sett dem i.
Ja.
Och sånt där. Och i den här världen så är de, väldigt så traditionella och de brukar inte lämna sitt hemland. Men hon har fått möjligheten att studera på ett universitet som ligger på en annan planet. Så hon har rymt från sin familj och ska resa med ett skepp dit. Det är som väldigt i den här undergenren som hon har gjort, så är det som, det är ett väldigt icke-västligt perspektiv, så det är inget. Det finns jag tror inte det finns en enda västerländsk karaktär i boken. Alltså. Det är mycket som inte förklaras, utan man måste som lära sig medan man läser den. Det verkar som det är någon grupp som heter Kush, som jag inte tror är ett folk som finns i vår värld. Men de verkar som vara den så här, majoritetsgruppen här. Och de ser ner på hennes folk där. Och det är som de som har det där skeppet de reser på, men så de ser dem som lite de ser ner på henne för att de har lera i håret och sånt där, vet. Men hon lär känna några andra som ska resa till universitetet, så hon får lite vänner där tills men under resan så blir skeppet anfallet av medusorna, och medusorna är då en utomjordisk art som ser ut som maneter. Ja, och då är Binti en av de få som överlever attacken, och hon upptäcker att ett föremål som hon hittade när hon var barn, att den som skyddar henne från medusorna, för de kan som inte, den skadar dem på något sätt, plus att hon börjar förstå vad de säger. Och hon förstår att de har tänkt ta det här skeppet och resa till universitetet och attackera där. Men när hon kan förstå och kommunicera med dem så försöker hon att först försöker hon ju bara överleva, men hon, om hon kan förstå dem kanske hon kan försöka mäkla fred på något sätt. Så det är det berättelsen handlar om. Det är första handlingen i första boken. Mm. Det.
Mm. Men så häftigt, för att alltså, som du nu beskriver tycker man känner att ja, det där är ju science fiction, men den här berättelsen finns ju i våran värld. Mm. Alltså mellan fattiga och rika och även mellan olika länder. Vi ser olika ut, vi tror olika och vi krigar mot varann. Mm.
Allt och just det där, om jag bara kan försöka förstå så kan vi
mäkla fel.
Det var lite, nej, jag vet inte om det var avsiktligt, men de nämner som folk alltså man lär sig så här, Himba och Kush och Medusa, och så bara, så, vilka är människor i vilka utgård? För det är nästan inte specifierat, så jag var tvungen att kolla. Men de här beskrivs som liknande maneter, det är lite... men jag visste inte om Kush var människor först.
Nej. Men det är också någonting man kan dra ner till nuet. Alltså vadå, vilken människa är överlägsen den andra? Ingen. Nej. Vi är ju jämlika. Ja.
Men det är så här, och sen medusorna, de är i krig med Kush. Ja. Alltså de är i krig med ett specifikt folk på jorden. Inte med människor eller sånt där, utan fast det blir ju så, för de ser inte skillnad på dem. Men
hur ramlade du över den där trilogin?
Jag tänkte det var lite intressant. Men jag köpte ju in den här till science fiction, men jag tror att den kanske ska vara på ungdom. Alltså,
okej.
Det vet jag väl.
De är inte så tjocka de här.
Nej, de är ganska tunna.
De kanske går bra också. För.
Och sen är det, hon är 16 år, huvudpersonen. Så jag tror att det kan vara en ungdomsroman.
Jag tänkte så intressant att just att det är ingen västlig fokus. Nej. Jag ska säga. Nej. Att det inte är ur det perspektivet. Utan, det känns inte helt vanligt.
Nej, jag tänkte att det var bra att fortsätta efter din.
Ja, det var ju som en fortsättning.
Precis. Och så känner jag så bra böcker att prata om egentligen just idag. När det är ett år sedan Ryssland invaderar Ukraina.
Precis.
Och där vi behöver minnas det och tänka tillbaka och vad vi kan göra för att förhindra och hjälpa dem.
Helt klart. Ska jag fortsätta? I turordning. Jag har läst en spänningsroman, eller deckare thriller, som heter Ett gott nytt år av Malin Sten. Och hon har ju skrivit mycket barn- och ungdomsböcker, men här är hennes första roman som för vuxna. Det var en bra bok, känns det som. Det handlar om i alla fall tre väninner som har känt varandra sedan skoltiden och deras familjer, och de har som träffats genom åren och i slutet här då de har få familjer, man kanske inte träffas lika mycket som man kanske gjorde i början, men nyår och midsommar så träffas de alltid, och det här utspelar sig som sagt en nyår, att de då ska vara hos en av dem då, som Lollo heter den kvinnan i familjen. Och då har de lovat deras barn, Jennifer och, vad hette den andra flickan, kommer jag inte ihåg. Men deras barn skulle få ha en egen fest hos den andra familjen då. Så att de skulle få ha föräldrafritt och det. Det var som lite... Är de typ tonåringar?
De är tonåringar, 17 år är de. Och är som väldigt, en av mammorna där var väldigt, vad ska man säga, hönsmamma. Hon hade jättesvårt för det här då. Men hon lovade att de skulle få vara i deras hus och så. Och det går ju som bra, det är festen både på båda ställena. Mm. Och den här boken är skriven så att man får följa de här olika karaktärerna kapitelvis. Tre av de här karaktärerna. Så att ena kapitlet då är det den här Lollo som... prata, tänk och så. Och nästa är det då den andra kvinnan och sen man. Så det blir som flera gånger blir som samma tid eller vad man ska säga. Men i olika synvinklar. Hur man tycker och tänker och sådär. I alla fall, det slutar med att en av flickorna här, Jennifer, hon försvinner.
den här nyårsnatten. Och det börjar ju uppdagas, ja men de letar hon, och det börjar uppdagas lite så här slitningar, att man kanske inte är så vänner som man tror att man har varit från början. Att man kanske inte, ja, det kom fram både det ena och det andra hela tiden. Och jag tycker det var väldigt spännande just det här att man hela tiden var tvungen att vända blad och tänka, jaha, då var det, det heter Lollo som pratar och tänker, och då kommer fram det, och så då är det nästa som kan tycka och tänka på ett annat sätt, på samma sak egentligen. Nej, men jag tycker det var en spännande och bra bok.
Ulf Kvensles Sarek är ju så där också, att man får läsa samma händelser från flera olika håll. Och då förstår man ju verkligen att en mönstrad barboll ser ju olika ut från olika håll.
Ja.
Så det är ju verkligen någonting vi borde lära oss.
Ja, Nej, han var jättebra. Kan vara lite i slut att det blev nästan så här utdraget, att kanske lite tjatig i slutet där. Men det var som hela tiden kom fram nya saker och så där. Och man, jaha, vart det så där? Och man hade som fått i tanken, ja men är det så här har hänt? Eller, och så vinklas åt ett annat håll. Så att, nej, men jag tycker han var läsvärd bra för att vara första vuxenspänningsroman. Så att,
det var en bok som man inte kan sluta.
Nej, det var lite sådär. Och så var det ganska bra. Det var inte sådär jättelånga kapitel. Så var som, jag läste ett kapitel och så ett till och sådär. Så att, ja.
Ja, men då kanske jag tar över. Ja. Jag har en bilderbok med mig. Som heter På resa med H.C. Andersen. Av Nina Janisch. Och illustratören heter Maja Kastelisch. Och det här är en kulturrådsbok som vi har fått. Vi får ju flera gånger per år böcker från kulturrådet. Och ofta är det jättefina barnböcker tycker jag. Vuxenböckerna kan vara lite smala ibland till ämnet. Det är lite blandat.
Men de kan också vara bra.
Ja, absolut.
Det finns pärlar.
Där hittar man också pärlar. Jajamän. Nej, men i alla fall den här boken handlar ju om H.C. Andersen som titeln ju säger. Det är ett barn som träffar H.C. Andersen i en droska på väg till Köpenhamn. Och han börjar då berätta om sitt liv för det här barnet. Och jag tyckte jättemycket om han för att han hade jättefina illustrationer med mycket detaljer och sådär. Och mycket att upptäcka. Och så fick man ju veta väldigt mycket om hans liv. Och det vill man ju gärna göra. Han är ju en känd sagoberättare. Och man får ju veta att han hade ju en svår barndom. Han hade ju väldigt fattigt när han var liten. Och pappan dör ju när han är 11 år. Och när han är ung då ger han sig av till Köpenhamn alldeles själv. Och till slut lyckas han komma in på Kungliga Musikhögskolan. Han får som ett stipendium, eller han får gå där. Och det var ju som hans räddning då. Och efter ett tag så började han skriva teaterpjäser, och det här led ju som vidare, så till slut blir de här sagorna och andra berättelser och så. Så det känns som lite sådär ett maskrosbarn, eller att det liksom det går bra för han börjar inte så bra, men det blir bättre och bättre. Och sen berättar han då för den här flickan att många av hans sagor och berättelser handlar ju som om han själv också. Att ibland har han känt sig så liten som Tummelisa. Och så, och i Prinsessan på ärten, då sa han att han ibland lika ömtålig som hon är. Och jag tycker han var en jättefin bok, både för stora och små. Och så. Jag tycker det är så roligt att få läsa om verkliga personer. Men det här var som ett annat format. Alltså en vanlig biografi och sådär. Så den kan jag tipsa.
Såg ut att vara jättefina bilder också.
Ja. Helt verkligen. Fantastiska. Så de gör ju mycket till boken tycker jag.
Men hans sagor är ju, oj, de har man läst mycket.
Riktiga klassiker.
Jättebra. Och det är ju roligt för barn också att få bekanta sig med sådana. För det poppar ju upp mycket nya författare och så. Men
lite klassiker.
Ju att de får finnas kvar. Att de barn idag också får läsa dem. Absolut.
Ja, var det Sissi hade en till?
Ja, Jag har en till. Och nu innan vi satt oss så sa du, Berit, att Annika Norlin är lite en av din favorit.
Mm. Både i skrivande och musik.
Ja.
Mm.
Hon är ju en helt ny bekantskap för mig, måste jag säga. Så det blir du som får prata om henne. Men jag har läst en novell i en novellsamling som hon har skrivit. Novellsamlingen heter Jag ser allt du gör. Och novellen som jag vill prata om heter Barn. Och det finns säkert jättemycket fler bra noveller i den här. Så jag ska läsa dem också, för jag gillar hon verkligen, känner jag. Och jag tycker att den här novellen var så himla träffande. För att det är inte så ofta man ser vad den andra gör i en relation. Och ofta gnäller man på varann och jag gör allt. Och, nej men det gör du väl inte, det är ju jag som gör allt. Och man förstår inte hur den andra kan tycka att det är så. Och, ja, alltså det är verkligen en kalldusch, den här novellen. Hur det här tjafset kan uppfattas för barna som är runt omkring. Och samtidigt så får man ju som en tröst att ja, men det är ju säkert så här på alla, mer eller mindre i alla familjer. Så att, ja. Men det handlar om barnen Margit och Jan. Och man får följa de här föräldrarna via Margit och Jan. Man får egentligen inte så mycket veta vem av barnen det är som man följer, utan de är som en enhet. Och de börjar då ana oråd en kväll när mamma planerar en efterrätt. Som heter Pavlova, tror jag. Ja. Och medan hon börjar tillaga den här efterrätten så korkar hon också upp en vinflaska. Och då vet Margit och Jan att med vin kommer känslor. Och känslor är dåligt. Mm. Och de vet också att de kommer att få se film och äta popcorn. Och äta godis. Och det gillar de ju. Men det är ju med dubbla känslor förstås. För de vet att orden kommer snart. Och det gör de ju också. Och så på ett, jag tycker att det går ganska abrupt. Då är novellen slut. Och man tänker, men va? Det kan ju inte vara slut nu. för att, men ja. Margit och Jan avslutar med att visa läsaren hur barn ofta gör för att orka med. Och klara av och gå vidare. Så det var en jättebra novell.
Måste man läsa. Alltså, hon är ju som, ja men hon skriver ju låtar. Så hon är ju som en mästare, tycker jag, på att få till såna här korta berättelser och också. Vi har ju en bok där hennes låttexter finns. Alltså en bok med texterna.
Med texterna.
Ja, för det här är ju som, ja, här är ju som poesi mycket.
Ja, eller, står den på poesi? Eller var
nu är just nu, känner jag mig, jag kan inte svara exakt. Men det,
men det går ju att söka på Annika Norlin i våran, i våran datorer.
Hon är ju känd från gruppen Hello Safe Ride och Säkert.
Okej.
Okay. Jag brukar lyssna nu på en låt som hon, jag vet faktiskt inte om det är hon som har skrivit den, men hon sjöng tillsammans med Mattias Alkberg. Han är ju också poet och alltså han är så fin.
Ja.
Det är om kärlek, men det är inte rosenrött. Nej. Så, men ändå sluta med att, jag kommer inte ihåg den sista raden, men man blir tårögd.
Ja.
Typ, du är den sista, du är den sista jag kommer att, ja, se. Eller något sånt där. Men fast mycket finare.
Jag tycker också hon är så himla bra på att fånga, alltså så här vardags, alltså man känner sig verkligen igen sig. Ja, men låttexter och
precis.
Och så som är här uppe på något sätt. Alltså hon är väl, är Östersund?
Hon är ju från Östersund, men hon bor väl i Umeå nu. Hon har då bott där länge.
Ja.
Och brukar ju ofta vara på Littfest och hålla i samtal och så.
Ja, jag gillar också Annika Norlin jättemycket. Så att det var ett jättebra tips.
Ja.
Tack för det.
Vilket. Ja, det var något tips vi hade idag.
Ja. Underbart är kort.
Ja, precis. Så är det. Men vi kommer ju tillbaks. Och som sagt, nästa gång då har vi ett tema. Då ska vi, för det här året så har vi satt ett tema som heter demokrati. Det är ju något som vi alltid jobbar med. Det tillhör ju vårt uppdrag, men vi har som tänkt fokusera lite extra på det. Så till nästa gång ska vi ha läst någonting som på något sätt tangerar det. Så då får vi se.
Det blir
spännande.
Ja. Det är ju synd att demokrati uppfattas lite tråkigt. För det är det ju verkligen inte, och det är ju jätteviktigt. Mm. Och det är så mycket som handlar om demokrati som man kanske inte automatiskt kopplar ihop.
Mm. Nej.
Så vi får se vad vi kan gräva fram.
Ja, precis. Mm. Mm. Spännande. Och fram till dess, det blir ju slutet på mars, så är ni ju välkomna till biblioteket för lite olika aktiviteter. Först är det ju sportlov, när det är lite spelkväll och göra bokmärken, pyssel.
Jamen.
För barn.
Ni är välkomna.
Spelkvällen är ju för alla åldrar. Måndagen.
Från 0 till 100.
Precis. Pyssel är väl mer för barn, men vill man komma som vuxen så får man väl
det.
Finns
inget hinder. Nej. Och så 14 mars, en tisdag, då har vi en föreläsning här av Dan Eriksson från Arvidsjaur, som ska föreläsa om psykisk ohälsa och självmord och hur det var för honom att komma ut som homosexuell i vuxen ålder. Mm. Så då hälsar vi alla välkomna, och det där är ju ett jätteviktigt ämne, och han särskilt fokuserar på det här med att det är så mycket män som mår dåligt, så att vi önskar att många kommer.
Mm. Och han ska ju också sjunga.
Han ska sjunga också, och han kommer att ha en person också som kompar på gitarr, och det är min, vad får jag väl säga, det är min systerson Martin Enqvist. Mm. Så att det blir lite musik också.
Mm. Det kommer nog bli väldigt bra den där kvällen, tror jag. Mm. Och han har ju även samiskt på bra dagen. Ja,
precis. Mm. Så han har det i perspektiv också. Mm. Det blir kul. Mm. Ja, men då får vi tacka för idag.
Ja. Tack för oss. Ja, tack. Trevlig helg. Sen, men det kanske inte blir för helgen.
Hej, hej.